Inslag 5.
Det min mamma brukar berätta som jag inte själv kan komma ihåg, det var att jag fick ett piano när jag fyllde 3 år. Och så satte min mamma en tejpbit på tonen C och en tejpbit på tonen G, säger hon. Och sen spelade jag Blinka lilla stjärna.
Nästan hela mitt liv har jag, som så många andra med synnedsättning, hållit på med musik på olika sätt. Sjungit i kör, skrivit låtar, spelat instrument och spelat i band. Det känns nästan lite klyschigt. Man förväntas liksom vara musikintresserad när man är blind. Jag blev nyfiken på kopplingen mellan synnedsättning och musikintresse och bestämde mig för att ta reda på lite mer. I det här reportaget kommer vi få träffa Axel Jakobsson, som är musiker och pluggar till musiklärare. Vi kommer också få träffa Karin Strand från Svenskt visarkiv som har forskat på skillingtryck och så kallade blindvisor. Men vi börjar hos Sofia Toresdotter, musikterapeut och trubaduraktivist.
Någon ber i sin tjol.
Har vi en ton kvar?
Någon tar i sin tjol.
Nice. Det här tycker jag var fascinerande. Det är alltså en talande stämapparat.
Ja, i en app, en stämapp.
Varför ska de blinda barnen lära sig att läsa? Det är faktiskt någonting jag inte kan förstå. De behöver inte tänka längre än sin näsa. Det finns ändå inga jobb som de kan få. Ärligt talat vill jag inte alls att de ska vara här med sina käppar och sitt avvikande sätt. Tacksamma och glada, det ska blinda ungar vara. Komma hit och ställa krav, vad är det för ett sätt? Komma hit och ställa krav, vad är det för ett sätt?
Min mamma sjöng väldigt mycket. Och mina bröder och min pappa gjorde inte det, men jag sjöng mycket också. Så vi sjöng mycket tillsammans och hon sjöng mycket för mig. Och sjöng hemska skillingtryck och sån här... Så jag tyckte det var jättesorgligt och grät stora floder. Och så sa jag till henne, sjung den en gång till, mamma. Så jag kunde gråta en gång. Så här. Och sen så började jag spela blockflöjt väldigt tidigt. Så att när jag började skolan, då kunde jag redan spela blockflöjt. Jag tyckte det var jättetråkigt med den här obligatoriska blockflöjten som var när jag började skolan på 70-talet. Och sen började jag spela piano när jag... Alltså, tog pianolektioner, för jag hade ju spelat piano. Jag satt hemma mycket och spelade piano och hittade på sånger och så. Men sen när jag började i trean, då började jag ta till pianolektioner. Och det gjorde jag så länge att det var kul. Men när de tyckte att jag skulle lära mig noter, då tröttnade jag. Så då slutade jag. Sen började jag spela gitarr på högstadiet. Då var jag kär i gitarrläraren. Han hade en 12-strängad gitarr. Och var dansbandsmusiker i Trollhättan. Och jag var superkär i honom. Så då var, gitarr gick bättre. Nu fick jag spela på gehör och sådär.
Men blev det några noter?
Ja. Alltså så mycket så att jag vet hur punktskriftsnoterna funkar. Ja, just det. För det var så här också. Att jag gick ju på Adolf Fredrik. Jag höll på att hoppa över mitt alltihopa. Jag gick på Adolf Fredriks musikklasser på mellanstadiet. Och då skulle man ju använda noter, så då hade vi jättemycket sådana här rytmlära och sånt där. Så jag lärde mig all musikteori. Men jag blev inte jättebra på noter för att vi fick ju noter till allting vi skulle sjunga. Varje klass kan man ju säga var en liten kör. Men mina noter kom alltid så himla sent. Så att när jag väl fick dem, då hade jag lärt mig min stämma utantill. Men jag låtsades att jag läste noter. Så att de trodde att jag kunde noter jättebra. Men det gjorde jag aldrig. Jag kan på sin höjd lista ut en melodi om jag ser den. Men jag har jättesvårt för... Och har inget tålamod heller. Särskilt inte för flöjtnoter. Att man läser en takt, spelar den. Läser nästa takt, spelar den. Sen måste man ändå lära sig allting utan till slut. Och då går det fortare att göra det utan noterna.
Men var det för att dina noter började beställas och liksom produceras, så att det var därför det tog längre tid?
Mm. På den tiden så gjorde de alla punktskriftnoter i Köpenhamn, tror jag. Och det tog ganska lång tid. Då hade jag redan hunnit lära mig.
Men Där som, jag tänker på det här som du säger, att du låtsades att du läste noter. Var det liksom viktigt för att känna att man var som alla andra, eller var en, ja, som vem som helst i klassen på något sätt?
Nej, jag tror faktiskt mer att det handlade om att de inte skulle komma på att jag inte kunde, för då skulle jag bli tvungen att sätta mig och lära mig och få extra lektioner och sånt där. Och det hade jag ingen lust med, så att jag tror mer att det var att jag fejkade för att, ja, för att de inte skulle komma på mig helt enkelt.
Som vuxen studerade Sofia musikvetenskap. Tillsammans med en kurskompis skrev hon sin C-uppsats om musik och synnedsättning ur både ett historiskt och ett samtida perspektiv.
Vi hade funderat lite på det här med att folk väldigt ofta säger, och någon sa till mig också, att om man är blind så är man musikalisk. Och så funderade vi på det, kan det vara så? Och så känner vi väldigt många personer med synnedsättning som är musiker. Och så satte vi oss, eller jag satte mig och räknade. Jag tror att jag kunde komma fram till att jag minst kände till 25 stycken. Och då bestämde vi oss för att intervjua dem. Och fråga lite om vad de tänkte om varför de hade valt musikerjobbet. Och hur de tänkte kring det och sådär. Och sen så gjorde vi också en historisk bakgrund om personer med synnedsättning som var musiker. Och lite grann också musikerns plats i samhället och om det kunde spela någon roll för personer med synnedsättning då. Det här var på den tiden som man sa synskadad, så uppsatsen heter Synskadade och musik. Ja, och historiskt så var det ju lite spännande, för dels fanns det ju mycket personer med synnedsättning som hade varit musiker i folkmusiktraditioner och sådär i hela världen. Men det fanns också, vi hittade en kvinna som var samtida med Händel. Hon hette Maria Teresa von Paradis. Hon var blind och hennes pappa hade konstruerat ett taktilt notsystem till henne. För det här var ju då långt före Braille och sådär. Och hon fick fortsätta hålla på med musik trots att hon var kvinna. Just på grund av sin synnedsättning. För man sa att en person med en synnedsättning var inte aktuell på äktenskapsmarknaden. Så då kunde hon få ägna sig åt sitt intresse istället. Och det gjorde hon och blev ganska känd på sin tid. Ja, och sen intervjuade vi de här personerna då. Och då var det ju flera som sa att just musikeryrket eller musikerrollen var så bra, för att där kunde man vara på lika villkor som de andra som ser i gruppen. Att det spelade ingen roll, liksom, särskilt i folkmusik och jazztraditioner då. Och pop och rock också förstås. Där man, ja, alla gehörstraditioner. Det är ingen stor grej att man inte ser helt enkelt. Eller det är helt ointressant. En, två och en, två.
Hos Axel Jakobsson är kompisen och medmusiken Gunnar på besök. Han har med sig gitarren och de passar på att repa lite.
Jag heter Gunnar Hagström, jag är 60 år och Axels ledsagare, kompis och musikerpolare.
Hur är det att lira med Axel då?
Det är enkelt, för att han vet vad han gör. Han är duktig. Han hittar alltid rätt i musiken. Så det har alltid flutit väldigt bra. Och sen har vi alltid mycket gemensamt. Vi har ju musiken ihop och sådana saker. Och då tyckte jag det var kul när han frågade om jag ville vara hans ledsagare. Så då hoppade jag på det tåget.
Axel?
Jag är inte förvånad att många synskadade håller på med musik. Det är ganska logiskt, tänker jag. Det blir ju att man tar bort ett sinne och sen så förstärker man ljudsinnet, liksom. Det blir ju en kommunikationsform.
Det är jättespännande.
Mm.
Kan du berätta om något sånt tillfälle när du liksom, ja men, alltså när musiken har hjälpt dig att känna dig delaktig?
Ja. Alltså, ja men, att vara med i en stor kör och känna att man liksom är med i ett stort sammanhang, och John Lundvik sjunger solo, ja men då känner jag mig otroligt delaktig liksom. Det är ju ett man blir sedd. Så skulle jag säga. Och jag Alltså det som blir bra är att man får bra service, alltså efter att man har gjort lite framträdanden och liksom folk kommer fram och säger vad bra du är, vad duktig du är, liksom vill du att vi ska hjälpa dig med att ta mat till exempel eller såna här saker. Så att jag ser det som en kommunikationsform för att nå fram till människor och också göra människor glada liksom.
Och kanske att man blir sedd som Axel istället för den blinda killen.
Ja, men precis, precis.
Du har absolut gehör, visst är det så?
Ja, det har jag.
Vill du berätta lite om det? Hur funkar det?
Ja, det är ju ett tonminne. Eller att jag behöver inte sitta vid ett instrument för att få någon referenston, utan jag kan liksom... Jag kan höra ett ackord i huvudet och höra direkt vilket ackord det är. Och det upptäckte min mamma när jag var 7 år. För då fick jag en CD-skiva med Lejonkungen. Och då så är det ju någon sån här... Basinvenja! En sån där inledning som jag tyckte var roligt att imitera. Och sen så kollade mamma med pianot. Ja, det är tonen efter där. Och sen så skulle hon testa mig efter att jag hade kommit hem från skolan dagen efter och inte lyssnat på den där. Och då så upptäckte hon att jag tog i samma ton. Och då förstod hon att jag hade ett väldigt bra gehör. Så att hon upptäckte det väldigt tidigt. Och sen så har jag ju genom åren utvecklat mitt gehör. Så att jag liksom kan förstå hur 13 ackord låter. Hur... moll 7 minus 5 eller lydisk dominant ackord låter så, för att jag kan koppla ackorden till musikteori också. Så att det är ju, gehöret går alltid att utveckla liksom mer med musikteori.
Ja, precis. Men det var din mamma som upptäckte det, för dig var det liksom bara självklart, eller?
Ja, det var lite så. Det var lite så. Enskilda toner var jag väldigt bra på som liten, men sen just det här harmoniska, alltså gehöret, det övade jag upp när jag blev äldre.
Men kan du, om jag säger så här, sjung tonen D, kan du göra det?
Dum, D. Ja.
Tillbaka till Sofia. Kan man säga något mer om resultatet av er uppsats?
Ja, alltså vi hade ju en musiksociologi-del också. Och det handlar ju om musikens plats och musikens plats i samhället. Och där hittade vi ju en spännande grej. Att i många kulturer så var det så att om man hade strikta regler för hur man ska vara i ett samhälle. Och, alltså hur man, ja, mycket tabun och mycket så här måste du vara, så här får du inte göra och så. Då var det så att i musikerrollen, när människor som var musiker, där tillät man människor vara avvikande. Och så som vi förstod det så handlade det om att musiken är så pass viktig. Alltså du kan inte göra någonting utan en musiker. Du kan inte begrava någon, du kan inte gifta dig. Du kan inte fira födelsedagar, du kan inte ha fest. Musikerna behövs. Så i många samhällen var det så att musiken hade stor betydelse, men samtidigt låg status. Och man tillät också att människor var avvikande. Så att människor som var avvikande på olika sätt, De kände sig, det var den platsen de kunde ha, det var att vara musiker. Så det kanske inte var så valfritt från deras sida, men det var där det gick att vara liksom. Så det var ju, tyckte ju vi, en spännande grej. Och jag tycker att musiker i många sammanhang fortfarande har det här spännande, att det har stor betydelse med låg status. Det är liksom, folk tycker inte att man ska betala för musikerna, för att de gör ju bara sin hobby och sådär. Och ja.
Nu ska vi resa längre tillbaka i tiden, till 1800-talet. Bland svenska skillingtryck finns nämligen en samling tiggarverser som framfördes av blinda personer. Oftast sådana som hade förlorat synen i en arbetsplatsolycka. Karin Strand på Svenskt visarkiv har forskat på de så kallade blindvisorna.
Jag har gjort flera fallstudier och det har ju visat sig att för en blind att ha en sin visa att sälja som man själv kan låta trycka upp igen när upplagan är slut och man kan ta sig till olika orter och fortsätta sälja den. Det tjänade man bättre på än de här inom den filantropiska rörelsen, så har man ju velat att blinda ska ägna sig åt typiska hantverk som borstbinderi och korgbinderi och sådär. Men jämfört med det så hade man mycket bättre förutsättningar att faktiskt tjäna en slant om man hade en egen visa att sälja. Men ett skäl till att de här visorna inte har varit så att säga så uppmärksammade i visforskningen och sådär, det är ju att de har inte, till skillnad från många andra sorters visor, så har de här inte levt i traditionen. Vi hittar dem väldigt sällan på våra inspelningar på visarkivet till exempel, och de finns inte att i handskrivna visböcker, alltså det, kort sagt så verkar det inte vara visor som har haft något, de har inte levt vidare som många andra slags visor gör, och det är ju förmodligen, man får nog tänka sig att det är lite grann som att vi idag köper Faktum eller Situation Stockholm, alltså man köpte de här visorna för att av medkänsla med den behövande så att säga. Men de är inte så allmängiltiga att man kanske själv övade in dem. Det finns ett undantag faktiskt, och det är visan om Blinde Lindrot. För den fick faktiskt liv i traditionen, och den har vi flera exempel på faktiskt i visarkivet också, att folk har lärt sig. Men typiskt nog är det då framför allt bland rallare, alltså sådana som delade Viktor Lindrot hette han. Han var ju just en sån här person som var med om en sprängningsolycka i samband med att man sprängde järnväg. Och han sålde sin visa framförallt till andra rallare när det var löningsdag. Det finns vittnesmål om det här, att han då tog sig till anläggningsplatsen och sålde visan bland sina kamrater. Och alla köpte den naturligtvis, för det här var ett öde man lätt kan identifiera sig med. Och det har vi också belägg för, att den sjungs och den spreds vidare även bland andra.
Det var vid västkustbanan och lyckan hände mig, när jag med käppen rände patronen fot för fot, och plötsligt skottet brinner och jag är undan han. Min syn strax försvinner och borta var min hand.
Wilhelm Wallman sjöng Lindrots klagan. Vi lämnar blindvisorna och reser tillbaka till vår tid. Jag bad Axel om hans bästa tips till den som funderar på att söka till en musikutbildning.
Det tips jag kan ge är att kolla upp utbildningarna långt i förväg. Kolla upp litteraturen, notlitteraturen, långt i förväg. För det tar väldigt lång tid att få noter. Har jag upptäckt med MTM. Så att var ute i god tid, prata med lärarna i förväg och be att de skickar noterna, punktskrivsnoter, långt i förväg. Och har de inte punktskrivsnoter så får de skicka ljudinspelningar på det som om det är intagningsprover eller så. Så var ute i god tid. Det skulle jag säga.
Jag vet, du har skrivit en låt som heter One Step Ahead. Och ja. Den handlar väl just om det här med att vara ute i god tid när man inte ser.
Ja, att vara ett steg före och jag vill veta hur det ser ut på området när jag kommer dit och sådär. Så den speglar, absolut.
Är det ofta så att du skriver låtar om din vardag på det sättet?
Ja, det är klart att de senaste låtarna som jag har skrivit, de har ju handlat om min vardag, absolut. I must be one step ahead instead of one step behind, because it feels so good to me, and I must find my way to know where to stay, because it feels so good to me.
Och jag som har gjort det här reportaget heter Isabelle Ulfsdotter. Musiken som hördes i reportaget var i tur och ordning En liten visa om läskunnighet av Sofia Toresdotter, On the Road 7 to Heaven av Gunnar Hagström, Lindrots klagan av Viktor Lindrot och slutligen One Step Ahead av Axel Jakobsson.